Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, du har kommit till Kryptoteket. Vänligen lämna ett meddelande efter pipet.
Hej, Gunnar här med en ny säsong av Kryptoteket. Det vi bjuder på den här säsongen är något väldigt speciellt om du frågar mig. Det är nämligen så här att Oskar Broberg och Victor Elliot vid Göteborgs universitet, två av de personer som jag faktiskt respekterar mest vad det gäller att tänka och skriva om krypto och världen, de har redigerat en bok. Den heter En samhällsvetenskaplig introduktion till bitcoin och kryptovalutor, men har i mitt huvud gått under namnet Kryptoboken i typ ett år. Och som en del av Kryptobokens släpp, för den finns faktiskt ute, så frågade Oskar och Victor mig om jag ville göra poddar utifrån de olika kapitlen i den här boken. Och det ville jag naturligtvis extremt gärna. Så att hela den här säsongen kommer gå ut på att jag pratar med vad som är liksom en av världens största bristvaror, nämligen forskare som har tänkt på krypto. Så att i varje avsnitt så kommer jag prata med en forskare som har skrivit ett kapitel i den här boken. Det är en av mina favoritsaker att göra, så att det är väl bara att vi sätter igång direkt.
En av de svåraste sakerna har jag märkt med att bevaka kryptovalutor är att det finns otroligt många trösklar. Det här gäller ju såklart alla ämnen, men det gäller extra mycket kryptovalutor. Ska man till exempel förstå varför vissa människor tror att det här kommer bli en finansiell revolution, så måste man också förstå traditionell finans. Ska man förstå metaverse, så ska man förstå unga människors teknikvanor. Och ska man förstå varför bitcoin kanske kan bli en grej, så bör man, åtminstone enligt många av de bitcoinfrälsta, förstå en ganska radikal teori om hur pengar egentligen fungerar. Och allt det här är ju kul. Det här är ju liksom anledningen till att det är intressant att tänka på och prata om kryptovalutor. Men innan man ens kan komma till de här trösklarna, så finns det en annan tröskel som man måste ta sig över. En teknisk tröskel. Den amerikanska late night-värden John Oliver sa en gång att kryptovalutor är allt du inte förstår med pengar kombinerat med allt du inte förstår med datorer. Och den andra delen känns verkligen sann för många. Man kan kanske ge ett gäng mer eller mindre haltande metaforer om block och kedjor och blockkedjor och transaktioner och mattetävlingar. Men att säga att man faktiskt förstår hur det här egentligen fungerar, det är nog en stor utmaning för de flesta. Men måste man egentligen förstå hur det här funkar på en detaljnivå för att förstå krypto? Och kan kunskapen om hur kryptovalutor som bitcoin egentligen fungerar ge oss ledtrådar till varför det här potentiellt är något? Det ska jag prata om idag med Andreas Nilsson och Victor Elliot. Victor är doktor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Och Andreas är adjungerad universitetslektor vid avdelningen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Och han har också erfarenhet från näringslivet av att faktiskt använda och testa den här tekniken för att lösa reella problem. Kanske kan han hjälpa mig att förstå var man ska börja och inte minst var man ska sluta vad gäller den här tekniken.
Det beror väl lite på hur nördig man är. Jag tror inte det finns något rätt eller fel där, men den stora grejen när man pratar om krypto, det är väl att man kan öppna upp den svarta lådan och försöka sätta sig in i tekniken i detalj. Man kan läsa sig till svaret. Mm. Och det är den stora skillnaden mellan krypto och övriga delar av det finansiella systemet. Det är väldigt svårt att förstå tekniken bakom många banksystem eller kommunikationsprotokoll där.
Just det. Victor, du som approachar från kanske lite ett annat håll, vad har du valt för nivåer här? I vilken nivå är rimligt tycker du att liksom lägga sig på?
Jag tror inledningsvis så är det ju ganska lätt att liksom fastna i tekniken och tycka att den är både mystisk och spännande och att man blir lite så nästan frustrerad av att man inte riktigt förstår. Mm. Man förstår ungefär, men inte precis. Och det ligger väl någonstans i sakens natur också, att tills dess att du kanske då har provat att skapa en egen kryptovaluta eller åtminstone handla med kryptovalutor, så är det nog svårt också liksom att helt ta till sig tekniken. Du kan få den beskriven hur pedagogiskt som helst, men det är lurigt innan man faktiskt har fått testa det. Mm. Så jag tror någonstans, för min egen del så har jag väl landat i någon sån där mellanläge där jag har en hyfsat god känsla för beståndsdelarna, för det är ju inte en teknik ska man komma ihåg, utan Nej. Det är många olika som man har kokat ihop till en lösning.
Ett annat sätt att tänka på den frågan är att man går så djupt så att man känner sig trygg att använda det. Eftersom det är en teknologi där det inte riktigt är, så den fungerar på ett annat sätt, där det inte finns en organisation eller en supportverksamhet bakom, så tänker jag att man sätter sig in i den till en sån nivå så att man känner sig, nu vet jag tillräckligt mycket för att våga prova. Så det kan ju också vara ett sätt att så att dimensionera sitt intresse att sätta sig in i den.
Just det. Jag kan själv uppleva att man ofta fastnar i vilken av de 12 olika metaforerna för hur krypto egentligen funkar som ligger närmast sanningen och vilken man egentligen ska välja. Har du någon favoritmetafor som är så här, men det här är ändå hyfsat nära sanningen?
Jag gillar att prata om bitcoin som internetpengar eller som en standardiserad valuta. Vi är vana vid att prata om tekniska standarder och förstå värdet av att nyttja en standard jämfört med att många ska ha en egen lösning. Och därför så tycker jag att många av de fördelarna och uppsidorna som finns med krypto kommer utifrån dess standardisering av valutor. Mm. Sen måste jag bara säga att jag tycker att det är lite problematiskt att kalla det för krypto som begrepp, för att det rymmer så väldigt många olika varianter av krypto. Allt från väldigt problematiska valutor som jag absolut inte tror fungerar eller har något värde överhuvudtaget, hela vägen till bitcoin som jag tycker har en särställning och som jag är djupt intresserad av. Mm. Så när jag svarar på dina frågor så tänker jag på bitcoin och inte på de andra.
Men den här frågan liksom då kring vad man ska börja och vad man ska sluta för att förstå krypto. Finns det liksom någon inramning som du tror ändå kan göra sig hyfsat i tal också? Det här, det är ju väldigt beroende av text har jag annars förstått.
Ja, men ett sätt att försöka förklara kryptovalutor och teknologin bakom är att den första stora skillnaden är att databasen där man sparar vem som har vilka pengar, den databasen är inte en databas utan det är många databaser som gemensamt kommer överens om en sanning. Mm. Datan i databasen arrangeras i block. Och det gör att man på ett fiffigt sätt kan verifiera väldigt stora datamängder genom en väldigt liten databearbetning. Och därför använder man den här blockanalogin, för att man paketerar en massa data i ett block och så skickar man in en kontrollsumma till nästa block. Och på det sättet kan en väldigt liten kontrollsumma verifiera en stor datamängd. Mm. Sen finns det ett sätt för de här olika versionerna av samma databas att komma överens om vad som är sant. Och den tekniken kallas för konsensusmekanismen. Och den är väldigt omdiskuterad, för det finns två sätt att göra det på. Det ena kallas för bevis på arbete. Och den förbrukar en stor mängd energi, och på det sättet så kan databaserna komma överens. Det andra sättet kallas för bevis på insats och baseras på att de som har pengar kan ha incitament att hjälpa till och validera på ett korrekt sätt då. Och de här två mekanismerna står mot varandra, och det är väldigt stor diskussion om vilken som är bäst eller huruvida och vilken som är säkrast framförallt då.
Just det, man kan bara flika in att Ethereum är den största valutan som har bevis på insats, och Bitcoin är den största som har bevis på arbete.
Exakt så. Och Ethereum de gick från bevis på arbete till bevis på insats och gjorde den här stora förändringen då. Ja.
Men liksom, de avgörande skillnaderna här om man jämför med det vanliga banksystemet är väl den här decentraliseringen, som handlar om att det inte finns en liksom, central punkt, alltså det finns inte en bank helt enkelt som har den här databasen, utan den här databasen finns utspridd överallt. Och sen så finns det en, som du beskriver det, fiffig teknik för att liksom komprimera, eller ja, låta de här datorerna inte behöva bearbeta så fruktansvärt mycket data som det egentligen skulle behöva vara om man gjorde det på ett annat sätt. Finns det något annat som är så här, men det här borde man fatta för att fatta vad det här är?
En väldigt stor skillnad jämfört med det vanliga finansiella systemet är att i Bitcoin, har du Bitcoin så är det innehavaren har sina Bitcoin och kan bevisa att den har det. Men när man till exempel har pengar på banken så har man egentligen bara en fordran på pengar som är på banken. Och sen vet man egentligen inte riktigt vad banken gör med de här pengarna. Eller det vet man ju. Banken lånar ut dem och de fordran paketeras i andra finansiella produkter och så vidare. Så på det sättet så är det väldigt mycket tydligare och enklare i hur systemet fungerar mellan innehavare av valuta. Det är en stor skillnad på att man har dem och att man har en fordran. Man är inte en del av någon annans balansräkning. Det finns ingen smittorisk på det sättet.
Mm. Och samtidigt så kan man ju tillägga där att det finns inte heller någon bakomliggande aktör som faktiskt säkrar tryggheten i Bitcoin, som man skulle kunna hävda att det gör då med traditionella pengar, där man i första steget har en fordran som du beskriver det på banken, och där finns en aktör, en fysisk aktör som du kan ta på med kontor och med människor och så vidare, som du har din fordran emot. Och sen bakom banken finns också ett finansiellt system, en centralbank som egentligen då garanterar värdet på de centralbankspengar som är utgivna.
Så att liksom staten är garanten för pengar och du själv någonstans, eller systemet är en garant för Bitcoin?
Det behövs ingen garant i den mån att du själv har ansvar för att hålla ordning på dina coins. Sen kan ju värdet givetvis fluktuera och det kan få konsekvenser för individer, men eftersom det inte bygger på ett system där man är del av någon annans balansräkning så finns det inget behov av en garant på det sättet.
Snarare än systemet så är det väl egentligen tekniken bakom. Så att så länge vi tror på att den här tekniken fungerar för att fortsätta att genomföra transaktioner på ett tryggt och säkert sätt, så kan man i teorin i alla fall ha förtroende för att Bitcoin ska kunna fortsätta att fungera.
Mm. Men okej, den här tekniken då som Andreas och Victor beskriver, den har inte bara använts till att upprätthålla de här olika kryptovalutorna. Under de senaste åren har man velat lägga blockkedja som ett prefix på allt från kläder till börser till bilder till demokratifunktioner. Och det är ju generellt ganska svårt att avgöra vad som faktiskt har en funktion och vad som bara är skräp. Eller så här, det är klart att det inte är rimligt att en bild på en pixlad pirat som kan reproduceras i all oändlighet ska vara värd tiotals miljoner kronor. Man kan kanske inte för den sakens skull säga att det inte finns någon funktion i att skapa någon slags digital unicitet. Och på samma gång är det klart att nyttan i att skapa en decentraliserad börs för att handla högavkastande derivat kopplade till lån nominerade i en så kallad valuta vars främsta syfte är att erbjuda likviditet för någon slags monetariserad röstsedel som används för att bestämma framtiden för en organisation vars uppgift är att styra den decentraliserade börsen där derivatet säljs, att nyttan för det är begränsad. Men bara för den sakens skull kan man inte säga att man inte kan eller till och med bör använda den här tekniken för något.
Ja, nej men det har ju skett väldigt mycket så kallad finansiell innovation kopplat till hela kryptovalutavärlden, särskilt kopplat till Ethereum och Bitcoin. Och det finns olika typer av finansiella produkter. Vi pratar om derivat, vi pratar om att du kan ta lån, du kan idag ha ett kreditkort kopplat till kryptovalutor och så vidare och så vidare. Sen är det ju också på ett mer teoretiskt övergripande plan så att i situationer där du har en relation som är karaktäriserad av en hög grad av informationsasymmetri, det vill säga ena parten har mycket mer information än den andra parten och dessutom kan tjäna på att den har mer information. I finansforskning brukar vi prata om adverse selection och moral hazard som är två begrepp då, som går tillbaka till gamla Nobelpristagare på 70-80-talen. Adverse selection betyder egentligen att innan man har signerat ett kontrakt, vi kan tänka oss till exempel en sjukförsäkring, så har den ena parten incitament att dölja en del av informationen, om man till exempel är sjuk då. Mm. Och det gör att man behöver, som den andra parten, göra en massa screening och andra kostsamma aktiviteter. Sedan när vi kommer till att kontraktet väl är signerat, ja, om vi då tar istället en bilförsäkring, så kan man mycket väl tänka sig en individ som börjar köra mycket mer slarvigt efter. Och det är det vi kallar för moral hazard-problematik då, att det är någon annan som står för risken.
Och därför kan man liksom utföra ett riskfritt beteende själv.
Ja, men precis. Mm. Precis. Och även det är ju då förknippat med kostsamma aktiviteter för den andra parten. Eftersom att då måste den införa till exempel självrisk och att du ska fylla i en polisrapport och så vidare då i samband med att det har skett en olycka. Och den här typen av relationer finns det väldigt mycket på de finansiella marknaderna. Och här är det klart att här finns det stor potential för den här tekniken att faktiskt göra nytta. Därför att, precis som Andreas beskrev tidigare, när du har en decentraliserad modell där alla har tillgång till all information samtidigt, så kan du ta bort en del av den här informationsasymmetrin. Och på så vis behöver man inte genomföra de här kostfulla aktiviteterna då, i samband med före och efter man har signerat ett visst finansiellt kontrakt.
Finns det liksom exempel på det här som man kan ta upp nu, där man redan ser att det finns problem som eventuellt har lösts eller åtminstone förbättrats, eller man kommit närmare lösning genom den här tekniken?
Ja, ett väldigt konkret exempel, det är ju när vi pratar om handel mellan privatpersoner eller företag i olika länder. Därför att där har vi ofta en väldigt hög grad av informationsasymmetri. Du ska sälja någonting som ett svenskt bolag till en kund i någonstans i Afrika till exempel. Det är första gången du ska genomföra den här försäljningen. Hur vet du att du kommer få betalt? Hur vet kunden på andra sidan att den kommer få sina grejer? Och då använder man ofta ett ganska så dyrt finansiellt instrument som heter rambursch. Och det är då egentligen en bankgaranti där säljarens bank garanterar köparens bank att först när grejerna har kommit fram kommer pengar dras från kontot. Så kan man förenklat beskriva det.
Mm.
Och här kan man se att det här är en ganska dyr och...
Det låter som någonting som jag skulle komma på typ.
Alltså,
ja, men alltså, i så 1A stökighet, alltså du vet så här, ja, det är jättekrångligt men det kommer funka typ liksom.
Ja, och det funkar väldigt väl, alltså det här används ju väldigt frekvent, men det är klart att här skulle man ju kunna tänka sig, och det finns sådana lösningar idag som har börjat användas, en blockkedjebaserad lösning där man då delar information om köpare och säljare redan från början, och där man till och med hjälp av ett smart kontrakt kan bestämma att när grejerna har nått en viss nivå och fått approval, ja, då dras automatiskt pengar.
Just det, så att då har man liksom löst, eller åtminstone kommit närmare lösningen, risk vid internationell handel. Det skulle ju potentiellt kunna vara en helt enorm, alltså på ett sätt kan jag ibland känna att kryptovärlden i sina löften kanske sträcker sig efter lite väl mycket när en sån här sak, om man nu skulle kunna få igenom det här på bred front, skulle ju vara totalt revolutionerande för finansiell handel ju.
Ja, och samtidigt så ser vi också hur svårt det är att få till en sådan lösning som faktiskt fungerar. Därför att det är flera sådana här projekt som där några av världens största både finansiella och icke-finansiella företag har varit inblandade, som faktiskt har lagts ner efter år av utveckling och jättestora investeringar. Mm. Så att i teorin så har tekniken en stor potential att faktiskt fungera här. Men i praktiken så är det väldigt, väldigt mycket som måste funka för att det faktiskt ska bli användbart.
Mm.
Och det där har väl du stött på en hel del, Andreas, tänker jag.
Ja, min resa till kryptovalutor började ju egentligen i kundprojekt där vi använde blockkedjeteknik. Så helt frikopplat från just kryptovalutor, där vi hjälpte Lantmäteriet i Taiwan med att registrera äganderätt av mark. Och det är, vad kan man säga, samhällskontraktet mellan de som bor i Taiwan och staten ser helt annorlunda ut än vår relation till staten i Sverige. Så för dem är det enormt viktigt att kunna liksom bevisa att vem som äger vilken jordplätt. Och även byggt bank-ID baserat på blockkedjeteknik i Taiwan. Och ett sista exempel är ett projekt vi gjorde till polismyndigheten i Taiwan, där de, när de beslagtar exempelvis datorer vid en husrannsakan, så behöver man sen senare under rättegången bevisa att det är just den datan på datorn som beslagtogs som man presenterar i rätten. Och då är det ett sätt att man kan suga ut, eller man suger ut datan från hårddisken och lägger ett fingeravtryck av den datan på en blockkedja och på det som är öppen, och på det sättet kan man bevisa att datan är oförvanskad. Så det finns väldigt många sätt att använda blockkedjeteknik som inte handlar om kryptovalutor.
Just det. Ska jag bara förtydliga lite snabbt här att om man bara tänker på blockkedjor som någonting som kan verifiera pengar, och det var ju det vi började med att beskriva blockkedjor som det kan göra. Man kan ju också då, som vi varit inne på lite nu, lägga annan information på blockkedjan. Varför vill man göra, vad fyller för funktion där? Alltså hur funkar blockkedja och typ ett lantmäteri? Det är inte så intuitivt att det går ihop.
Nej, men om vi börjar med att ta ett steg tillbaka så kan vi säga att datorer traditionellt sett har varit mästare på att kopiera saker. Det är, men den stora innovationen med blockkedjetekniken är att man kan skapa unika digitala artefakter. Och sen så tillämpningen kring det som pengar är ju, det är inte jättelångt, alltså det är en typ av artefakt som vi människan är väldigt så här, intresserad av, men det finns ju mängder med andra exempel när man är intresserad av en unik digital artefakt.
Du nämnde ju tidigare, Gunnar, det här med liksom hela kryptovalutaområdet är ju förknippat med alla dessa metaforer. Jag tycker en användbar metafor för det som Andreas beskriver, just det här datorer var mästare på att kopiera saker, det är ju när man ska skicka ett mejl till någon. Så vad är det som händer egentligen när man skickar det där mejlet? Ja, mejlet kopieras på din egen dator och så får du en kopia på den andra datorn. Men datorerna kan inte komma överens om vilket som var originalet och vilket som var kopian. Och det är ju det som blockkedjetekniken faktiskt hjälper till att göra, att vi kan få den här unika artefakten. Och jag tycker någonstans där att ett annat sånt coolt bolag som har kommit väldigt långt i att använda blockkedjeteknik är Everledger, som jobbar med diamanter. Och då använder de annan teknik för att kontrollera och ge diamanten ett DNA. Men sen kodas det på blockkedjan så att du kan spåra diamantens väg hela vägen fram tills dess du köper den. För att till exempel garantera att du inte köper en konfliktdiamant eller något liknande då.
Men för att jag tror att när man börjar tänka på det som så här, okej, det är ett sätt att skapa unika artefakter digitalt, så det börjar ju snurra lite igen för att man säger okej, men då kan man använda till det här, man kan använda till det här, liksom allting som alla register och sådär. Men jag kan också uppleva lite att det finns en ibland i kryptovärlden en lite väl stor jakt på de här olika projekten, och att ibland så kanske man måste tänka sig, ja, men är det här verkligen det mest praktiska sättet att dela med den med jättemycket registerdata till exempel. Vad tänker, har ni liksom exempel på så här, ja, men det här kanske man inte ska använda det till?
I de situationer där det finns fungerande institutioner som uppfyller ett syfte, och då administrationen av den institutionen och det den institutionen gör, det ska absolut inte använda en distribuerad databas. Det blir bara en dålig databas med dålig effektivitet. Då är det toppenbra med en central databas. Och nästan hela vårt samhälle är ju uppbyggt av den typen av institutioner som funkar jättebra. Så jag håller med om att det finns många som har försökt att trycka in en blockchainbaserad lösning i en massa situationer när det helt enkelt bara blir mindre effektivt och absolut inte uppfyller ett syfte. Men det tycker jag inte ska ta ifrån det faktum att det finns också en mängd situationer där initiala centraliseringen kanske inte är den bästa lösningen, utan att det finns anledning att titta lite mer kritiskt på den och se, kan vi bygga bättre samhällsnytta genom andra sätt att organisera.
Ett väldigt konkret exempel som vi också tar upp i den här kryptoboken, det handlar ju om betalningar. Där man kan prata om att i vissa länder så är det mycket väl så att det kan finnas ett business case eller ett affärscase för Bitcoin eller någon annan kryptovaluta. Därför att där fungerar inte betalsystemet. Vi har inte fungerande institutioner. Vi har inte tekniska lösningar som gör att det är effektivt och välfungerande. Medan i ett land som Sverige, om vi pratar om transaktioner, betalningar mellan privatpersoner, där vi har Swish, där vi har fungerande institutioner, där vi har en förtroende för det finansiella systemet, då blir ju affärscaset väldigt mycket svagare för en kryptovaluta. Därför att man måste ju kunna påvisa att man har en ökad nytta för den som ska använda det. Och det är klart att det kan bli ganska svårt att göra när liksom marginalnyttan är ganska begränsad.
Men för nu har vi pratat ganska mycket om vad ska man säga, existerande problem som kryptoteknik kan eller kanske inte kan lösa. Finns det någon liksom innovation här? Du var inne på liksom att det finns finansiella innovationer, men har du något exempel på någonting som man gör i krypto som man inte gör någon annanstans?
Jag tycker det finns många innovationer som baseras på just Bitcoin. Något så enkelt som att skicka pengar och kostnaden för att skicka pengar och kostnaden för att göra betalningar och Bitcoins förmåga att göra det väldigt mycket snabbare och till en bråkdel av kostnaden, där vi i princip kan swisha ören till andra sidan jordklotet.
Internationella betalningar generellt, som vi varit inne på, har ju varit historiskt har varit extremt krångliga, samtidigt som ju som du själv var inne på, det är inte alltid Bitcoin-systemet är inte alltid världens mest effektiva system. Alltså
så ser jag fortfarande kryptovalutor i allmänhet och Bitcoin i synnerhet som en ny teknologi som är på väg någonstans. Och jag håller med om att det finns jättemånga utmaningar med sättet hur Bitcoin fungerar idag och hur Bitcoin kan eller kanske inte kan samexistera med andra delar av samhället. Och det är problematiskt och där behöver vi hitta lösningar och svar.
Frågan är ju intressant så tillvida att det här är en väldigt ny teknik. Och det innebär ju också att vi kan inte förvänta oss att den här tekniken fungerar enkelt, smärtfritt och att alla kan klara av det direkt. Men däremot så kan vi ju tänka oss att om vi nu på något sätt har gått igenom blockkedjeteknik och kryptovalutor 1.0, så kanske vi just nu där vi befinner oss med en svagare konjunktur, ett högre ränteläge, en högre inflation, kommer att se att många av de här aktörerna som var med på resan under kryptovalutor 1.0, de slås ut Men det är inte så att teknikens potential har slagits ut, utan teknikens potential finns fortfarande där. Och vi ser ju att det är återigen då jättemånga situationer som karaktäriseras av den här informationsasymmetrin. Och där den här tekniken faktiskt erbjuder någonting som har potential att överbrygga det. Och då tror jag med teknikutvecklingen att vi kommer att se nya lösningar, nya innovationer som vi kanske inte har sett än, men där tekniken är en viktig komponent i de innovationerna.
Om man då tittar på liksom framtidens finansiella system, finns det någonting som man kan förstå genom att kolla på krypto, menar du?
Ja, men det tycker jag absolut att det gör. Alltså, dels så har vi ju sett att hela liksom kryptorörelsen har letat sig rakt in i de finansiella institutionerna och inte minst bland reglerare som idag diskuterar på en helt annan nivå hur man ska skapa digitala pengar. Och om de pengarna sen ska vara kryptobaserade eller inte, ja, det diskuteras fortfarande. Men där ser vi ju en stor förändring. Ska pengar till exempel hanteras av en nationalstat eller ska den hanteras på ett bredare perspektiv? Hur hanterar vi skattefrågor? Hur hanterar vi momsfrågor? Och så vidare. Som jag tror att kryptovalutor har varit jätteviktiga för att lära oss väldigt mycket om hur egentligen framtidens finansiella system faktiskt kan komma att organiseras.
Mm. Och jag tror det finns ett enormt värde i att ha alla världens konsumenter på samma standardiserade peng. Det är ingen liten sak. Det finns väldigt många potentiella konsumenter som är utestängda från väldigt många rum. Vi i Sverige har det väldigt bra och kan tillåtas att använda våra pengar nästan var som helst. Men stora delar av jordklotet ser inte ut på det sättet. Och många länder missköter sina pengar och har stora problem med penningpolitiken. De har problem att låna upp pengar och så. Så att det finns ett stort löfte från kryptovalutor. Det är en bit kvar tills att det löftet har infriats, men det betyder inte att vi ska sluta vidareutveckla och vi bygga vidare på den här innovationen. Och det, om vi någonstans började med din fråga, så är det en innovation, så tycker jag absolut att det är en innovation. Och det är en öppen innovation som attraherar väldigt många andra att fortsätta att bygga vidare på den. Så det är ett väldigt bubblande ekosystem där det händer väldigt mycket. Och det utmanar traditionella finansiella system och stora, tunga institutioner som i många fall stänger ute väldigt mycket konsumenter på ett dåligt sätt. Så vi får sämre varor och dyrare helt enkelt.
Jag ska inte be er liksom gissa typ om slash när de här liksom eventuella löftena kan infrias. Men tänker ni att det här är någonting som är troligt att det händer? Eller tänker ni att så här, ja, det kanske händer eller kanske inte händer. Alltså, förstår du vad jag menar?
Jag tänker direkt på experimentet Esperanto. Mm. Idén om att vi ska bygga ett språk för hela världen som alla ska kunna prata för att just ta bort de här liksom utmaningarna. Och jag tror att det finns väldigt mycket likheter här. Alltså att jag håller helt med om den här liksom idén om att det hade varit helt fantastiskt om vi klarade av att skapa en valuta för hela världens befolkning. Det tror jag inte vi klarar av, helt enkelt.
Nej.
Jag tror att det är en för stor uppgift. Men jag tror att vi kommer få se nyanser av den här teknikutvecklingen som kommer att kunna träffa väldigt många av dem som faktiskt har stor nytta av den. Det tror jag absolut.
Och det kanske är bra nog.
Jag tror att det är väldigt bra nog, ja. Precis. Och sen är det ju samtidigt så att man ska ju inte glömma bort att blockkedjeteknik är ju ingen teknik som utvecklas liksom i sig själv bara, utan det sker en enorm teknikutveckling på många andra områden där sannolikt bitcoin eller andra kryptovalutor kan komma bli en liten komponent i hur andra tekniska utvecklingar är designade och fungerar och kan hjälpa oss att bli ännu bättre som mänsklighet.
I den mån man har en uppfattning om att blockkedjeteknik kan användas för någonting annat än digitala pengar, så är det väl, skulle jag gissa, att NFT och och alltså de här digitala bilderna helt enkelt, som var väldigt hett för något slash ett par år sedan. Anders, kan du förklara, vad är det här och vad har det med pengar att göra?
Ja, en NFT, det är istället för att man använder teknologin för att bevisa att ett specifikt mynt finns i ens egen kryptoplånbok, så kan man säga att en NFT är en digital version av en, det är ett unikt digitalt konstverk. Alltså en datafil som bara du kan säga att du har en version av.
Just det, och det kan vara ett konstverk, men det kan också vara egentligen vad som helst väl?
Det kan vara precis vad som helst. Det hänger ihop med att hela grejen med, en av grejerna med blockkedjeteknologin är just att man kan skapa unika digitala artefakter. Till exempel små bilder på apor på en båtklubb som har tråkigt.
Just det. Men det här ligger ju närmare en finansiell innovation slash revolution än vad man kanske kan tro. För det här har ju också att göra med smarta kontrakt ju.
Ja, smarta kontrakt kan ju enkelt beskrivas i exemplet när man köper en lägenhet. Och först betalar handpenning och sen efter ett tag betalar hela köpeskillingen, givet att vissa kriterier är uppfyllda. Och ett smart kontrakt är helt enkelt ett sätt att sätta formella villkor på vad som händer, givet att vissa specifika saker är uppfyllda.
Det är väl så att vi brukar säga en if-then-funktion, liksom. Det är den enklaste versionen av ett smart kontrakt.
Mm. Precis så. Och de kan ju även vara konstruerade så att de är kopplade till olika börskurser till exempel. Men det går
och koda. Och de här är automatiserade också väl? Alltså det är väl en del av innovationen här?
Ja, exakt. Det är väl det som är, så att säga, den inom situationstecken smarta delen av kontraktet är att det är just automatiskt. Precis.
Mm. Jag hade en person som jobbar med smarta kontrakt säga att det första du måste veta om smarta kontrakt är att de inte är smarta och inte är juridiskt i kontrakt. Men det är så att det här är ju någonting som används då dels för då att överföra bilder på apor, men det är också någonting som gör att man kan liksom skapa, liksom eventuellt försöka bygga ett nytt liksom finansiellt system kring, antar jag.
Ja, det handlar ju om många transaktioner är ju villkorade, att jag kan ge dig en viss summa pengar, men i så fall vill jag ha någonting tillbaks. Om det går att definiera det där jag vill ha tillbaks på ett sätt så att man kan få in det i ett smart kontrakt, så kan det smarta kontraktet vara ett sätt för bägge parter och känna trygghet i att det blir exakt så som bägge parter vill.
Försäkringsfallet här är ju ett ypperligt exempel igen. Alltså, en utmaning kring försäkringar överlag är ju att beroende på vem du är som individ så kan du få väldigt olika behandling vid skadeärenden. Och då kan man ju tänka sig ett smart kontrakt där man säger att ja, men när vissa villkor är uppfyllda vid ett skadeärende, du har krockat med bilen, du skickar in polisrapport, finns med i skadeanmälan, bilder på bilen finns med, någon form av värdeuppskattning av bilen och några dimensioner till. När alla de villkoren är uppfyllda, då faller försäkringen ut direkt utan att någon handläggare behöver bedöma eller göra en specifik analys av huruvida det är sant eller inte och i vilken utsträckning det är sant och sådana här saker då.
Man skulle väl kunna tänka sig en betydligt mer liksom dystopisk användning av det här. Folk vill ju lägga sjukhusjournaler på blockkedjan. Folk vill ju lägga fackförbundsmedlemskap på blockkedjan. Folk vill lägga allting på blockkedjan. Och det är inte, jag säger bara att det finns risker med det.
Ja, men det tror jag absolut att det gör, att det finns risker med det. Alltså, återigen, om vi tänker oss att vi skulle få en ny typ av organisationsform som man har testat på ett par gånger, en sån här Decentralized Autonomous Organization, eller DAO som det heter då, där man faktiskt tillåter människor att vara med och bidra till någon gemenskap förutsatt ett antal villkor. Och några av de villkoren är, som du är inne på, till exempel att man är medlem i något visst fackförbund eller man har en viss sjukdom eller någonting sånt där, och det går via blockkedjan och man får inte vara med i DAO på grund av det. Så visst kan vi absolut se olika typer av risker kopplade till den här typen av teknik. Och så är det väl med all form av teknikutveckling, att om det används till rätt saker så är det utmärkt, och om det används till fel saker så kan det vara väldigt farligt. Och jag menar, där har vi ju också sett, som Andreas var inne på innan, den här jättesnabba och öppna teknikutvecklingsplattformen som blockkedjeteknik har varit. Det har ju inte bara attraherat positiva innovationer, utan det har ju varit oerhört mycket bedrägerier och andra typer av olagliga aktiviteter som har förknippats med detta. Och det är ju ingenting man ska sticka under stol med, utan det är ju snarare så att så är det väl egentligen inom alla områden. Idag pratar vi enormt mycket om rädslan för vad artificiell intelligens skulle kunna användas till, och när ChatGPT började användas i större skala så var det många som var inne och testade om man kan lära sig att tjuvkoppla en bil eller om man kan göra andra typer av olagliga aktiviteter. Ja. Så att jag tror det finns inneboende i all form av teknikutveckling.
Man kan skriva ut en pistol med en 3D-skrivare också.
Just det. Mm.
Och inte minst inom, om vi nu använder begreppet krypto, alla de här coinsen som finns, som jag tror, om inte en coin har ett tydlig affärsmodell, så är det nog för att det inte finns någon affärsmodell, och det enda syftet med coinen är att berika dess upphovsmän. Så jag tror man ska vara exceptionellt försiktig och påläst innan man ger sig in i och investerar i kryptovalutor. Mm. Det är med enormt många superoseriösa aktörer.
Det är kanske en deppig note att sluta på. Men Andreas, Viktor, tusen tack för att ni kom hit.
Tack så jättemycket.
Någon som vet hur man säger tack på esperanto?
Tyvärr inte.